Podplay. En polisbil parkerar utanför en enslig gård. Solen har gått ner för länge sedan och mörkret ligger tungt. De två poliserna går till en liten tillbyggnad. Ett skjul med ett sommarkök. Det är bara låst med en hasp. Inne i skjulet är det om möjligt ännu mörkare. Här finns ingen el och poliserna lyser med ficklampor för att se vart de går. Den ena polisen, ortens sheriff, känner att han går in i något stort och otympligt. Det liksom gungar in till honom i det becksvarta rummet. Han lyser med ficklampan för att se vad det är och förstår inte riktigt vad han tittar på. Sen rusar han ut i den kalla vinternatten och kräks. Han har just hittat en av de värsta brottsplatserna i amerikansk historia. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Klockan är 5 på eftermiddagen den 16 november 1957. Frank Warden parkerar utanför sin mammas järnaffär i den lilla staden Plainfield i Wisconsin. Han har jagat hela dagen men lovat att komma förbi sin mamma Bernice nu på eftermiddagen. Hon är en flitig 58-årig kvinna med skinn på näsan som har drivit järnaffären själv i många år sedan Franks pappa gick bort. Frank är en 34-årig trebarnspappa, veteran från Koreakriget och dessutom vice sheriff. Han är också aktiv i brandkåren och hjälper till i mammans affär när han har tid över. Men när Frank ska öppna dörren nu på eftermiddagen den 16 november 1957 märker han att den är låst. Det är ovanligt eftersom butiken inte stänger förrän senare på kvällen. Frank går runt till baksidan. Där visar sig dörren vara olåst. Han ropar på sin mamma, men får inget svar. När Frank tittar ner på golvet får han syn på bloddroppar som ser ut att leda från butiksdelen genom det bakre rummet och ut till den lilla lastkajen han just gått över. Frank följer spåret in i butiken. Möjligen är han rädd att hans mamma slagit sig och ligger ensam där inne. Men det är tomt. Allt han hittar är en blodpöl bakom kassan. Och kassaapparaten saknas. Frank vet att hans mamma har kvittorna i en separat låda. I den hittar han det senaste kvittot. Någon var i butiken runt 09.30 samma morgon och köpte frostskyddsmedel. Frank lägger också märke till att företagsbilen, en pickup, är borta. Det är alltså möjligt att hans mamma kört någonstans själv. Men blodspåren oroar Frank som bestämmer sig för att prata med stadens sheriff. Frank kör den korta sträckan till Plainfields poliskontor och berättar vad han har hittat. Han nämner också att han var i butiken dagen innan. Då hörde han en medelålders man nämna att han skulle komma förbi under lördagen och köpa just frostskyddsmedel. Frank vet vem mannen är och att han bor på en gård drygt en mil utanför stan. Sheriffen håller med om att det låter egendomligt och skickar två poliser till gården. Mannen kan ha sett något som kan hjälpa dem att hitta mamma Bernice. Klockan är mellan 5:30 och 6 på kvällen och mörkret har lagt sig över gården. Det är släckt i alla fönster. När polisen knackar får de inget svar. Och det står ingen bil utanför huset. Efter en kort väntan kör poliserna tillbaka till stationen och berättar att de inte hittat mannen. Men de vet vem han är. Alla känner varandra i Plainfield. Därför anropar sheriffen till samtliga kollegor att de ska leta efter 51-åriga Ed Gein. Ed Gein är en lågmäld och något tillbakadragen man med runda axlar, kraftiga händer och gråsprängt hår som man drar bak över huvudet. Sidorna är kortklippta. Nu på vintern går Gein ofta klädd i en rutig keps, tjock fältjacka och rejäla stövlar. Det är det han har på sig när polisen hittar honom på en väns garageuppfart samma kväll. Gein har ätit middag hos vännerna och sitter nu i bilen och väntar på att motorn ska bli varm. När poliserna ber honom följa med gör han det utan några invändningar eller frågor. Men det går snabbt upp för poliserna att det är något som inte stämmer. När de berättar att Bernice Warden är försvunnen blir han påtagligt nervös. Ed börjar prata om att Bernice är död. Men det har poliserna inte sagt något om. De kör honom till stationen där sheriffen bestämmer sig för att häkta honom. Därefter åker sheriffen tillsammans med en kollega till Eds gård. De kommer fram runt klockan 8 på kvällen. Det enda ljudet som hörs är vinden som drar igenom tallarna in till huset. Och nu är det ännu mörkare än tidigare. Framdörren är låst, men sheriffen och kollegan går runt huset. Där finns en tillbyggnad. Ett skjul med ett sommarkök. Dörren är bara låst med en hasp. Och de två poliserna kan lätt bryta upp den. Rummet framför dem är kolsvart. Det är i det här lilla skjulet som sheriffen märker att han går in i något. Och sen springer ut i mörkret för att kräkas. För det han hittat liknar ingenting han någonsin sett förut. När en jägare fäller ett rådjur måste det tas hand om efteråt. En metod är att hänga upp kadavret över marken, ta bort huvudet, öppna buken, tömma djuret på inälvor och organ och låta det hänga tills blodet runnit av. Ed Gein jagar inte. Kadavret som hänger i hans skjul är inte något rådjur. Det är 58-åriga Bernice Warden. När sheriffen hämtat sig någorlunda går han tillbaka in i skjulet. Därifrån leder en dörr in till gårdshuset. Tillsammans med sin kollega kliver sheriffen in i Ed Geins hem. Här upptäcker de två poliserna att kroppen i skjulet bara var en försmak. Sheriffen tillkallar hjälp från stationen. Han ber också poliskårer från flera närliggande län skicka lediga män för att hjälpa till på den mörka gården utanför Plainfield. Det lilla huset innehåller nämligen fler makabra fynd än stadens poliskår själva kan gå igenom. Gein verkar bo helt och hållet i köket och ett trångt intilliggande rum. Matrester, gamla tidningar och bråte ligger huller om buller i rummen. Golv och väggar har spår av mögel. Här finns varken el eller rinnande vatten. Och stanken är påtaglig. Mellan resterna och skräpet hittar polisen det ena störande fyndet efter det andra. Vi kommer inte gå in i detalj på allt de hittar i det uppstädade, mögliga huset. Men för att ni ska få en uppfattning om vad fallet handlar om kommer en snabb genomgång av några av fynden. Bernice Wardens huvud ligger i en papplåda. Utöver det hittar polisen många mänskliga kvarlevor. Kranier har fästs i sänggaven. Huden från ansikten har garvats, bearbetats och gjorts till masker som hänger likt jakttroféer på ena väggen. Ett par av dem har sminkats, möjligen för att se mer levande ut. Det finns också ansikten som inte har bearbetats på något sätt, utan bara skurits loss från kroppen och lagts i påsar. I en garderob hittar man ett par leggings och en slags korsett, helt gjorda av människohud. Dessutom har flera rum brädats igen. De är städade och väl omhändertagna. Att döma av inredningen och kläderna i garderoben verkar det som att en äldre kvinna bor i rummen. Men invånarna i Plainfield vet att Ed Gein bor ensam. Poliser och brottsplatstekniker jobbar natten igenom på gården och antecknar allt de hittar. Utöver alla mänskliga kvarlevor hittas också kassaapparaten från Wardens järnaffär. I ett litet skogsparti nära huset står affärens försvunna pickup. Det verkar inte råda någon tvivel om att Ed Gein mördat Bernice Warden. Det verkar istället handla om hur många människors liv han tagit. Den frågan ställer sheriffen till den häktade Gein, antingen sent på lördagen eller tidigt på söndagen. Men Gein svarar ingenting. Då brister det för sheriffen. Han börjar misshandla sin fånge och slår Geins huvud mot tegelvängen flera gånger. Efter det svarar den omskakade Gein att han är skyldig till mordet på Bernice Warden. Men att han befann sig i en slags mental dimma när det hände. Gein berättar att han besökte Wardens järnaffär någon gång mellan 09.15 och 09.30 på lördagen den 16 november och köpte frostskyddsmedel. Bernice skrev ett kvitto och behöll kopian. Därefter gick Gein inte ut på gatan utan till hyllan där gevären hänger. Han hade med sig en kula som man laddade i ett jaktgevär och sköt Bernice i huvudet. Men han säger att han avfyrade geväret av misstag medan han undersökte det. Därefter bar han ut kroppen till järnaffärens pickup som stod parkerad vid den bakre dörren. Han lastade kroppen i bilen och skyndade hem till gården. Efter berättelsen om Bernice erkänner Gein ett mord till. 3 år tidigare, 1954, försvann en 54-årig kvinna från en grannkommun. Hon hette Mary Hogan och drev en krog som Gein ofta besökte. Den 8 december 1954 försvann Mary. En granne upptäckte blodstänk på golvet och kassan hade tömts. När fallet undersöks 1954 ledde utredningen ingenstans. Men nu erkänner Gein att han mördade Hogan. Erkännandet stärks av fynd på hans gård. Där hittar man Hogans kranium och ansikte. Polisen misstänker dock att Gein ligger bakom fler mord än så. På gården har de nämligen hittat kvarlevor från minst 9 andra kvinnor. Möjligen så många som 15. Men när de frågar Gin om han mördat alla dessa kvinnor säger han bestämt nej. Däremot erkänner han att han besökt 3 kyrkogårdar i Plainfield-trakten många gånger ända sedan 1947. Han ska ha läst dödsrunor i tidningen och letat efter medelålders kvinnor. Han har sedan hittat deras gravar sent på natten, grävt upp dem och tagit olika kroppsdelar med sig hem. Vid ett tillfälle tog han med sig hela kroppen. Dagarna efter Gins gripande blir fallet det mest omtalade i hela USA. Folk har svårt att förstå hur någon kan göra något sånt här. Så känner också flera ledande kriminologer och psykiatriker som skickas till Plainfield för att undersöka Gin. Frågan de vill ha svar på är vem den här människan faktiskt är. Edward Theodore Gein föds i Wisconsin 1906. Han har en 5 år äldre bror som heter Henry, och de 2 pojkarna växer upp i ett samhälle som heter La Crosse. När han är 7 eller 8 flyttar familjen till gården utanför Plainfield. Ett av skälen till flytten är Eds mamma Augusta. Hon vill ha barnen mer avskilda från andra människor eftersom hon betraktar alla, särskilt kvinnor, som förtappade själar och syndare. Augusta är alltså djupt religiös, enligt vissa rent av fanatisk. Enda gången sönerna får lämna gården är för att gå i skolan. Sen måste de komma hem direkt. Varje dag högläser hon för dem ur Bibeln, nästan alltid från Gamla testamentet. Om Guds hämnd och straff mot syndare av olika slag. Ed Gein skelar på ena ögat och har en liten utväxt på tungan som gör att han pratar lite ovanligt. Han är också socialt tillbakadragen och tystlåten. Ibland bryter han ut i plötsliga skrattanfall i skolan. Allt detta gör honom till en måltavla för mobbare. Ibland kommer Ed hem och är ledsen. Då händer det att hans pappa George misshandlar honom eftersom att han tycker att sonen är vek. Pappa George är grovt alkoholiserad och relationen mellan honom och mamma Augusta är ansträngd. Hon ser honom som ett misslyckande och ett fyllo som kommer hamna i helvetet. Men hennes djupa tro gör att hon inte tänker lämna honom. Ed blir besatt av sin mammas uppmärksamhet redan som liten. Trots att hon nästan alltid är sträng och rent av elak mot honom, så verkar det fortsätta in i vuxen ålder. Medan brodern Henry är mer benägen att säga emot, lyder Ed alltid sin mamma. Eds pappa dör 1940 av sjukdomar relaterade till alkoholmissbruk. Det innebär att Ed och brodern Henry måste jobba mer för att tjäna pengar till gården. De anlitas ofta av folk i trakten. Det handlar om allt från att laga staket, lägga tak eller hjälpa till med jordbruk. Ed är också en uppskattad barnvakt i Plainfield. 1944 dör brodern Henry. Omständigheterna är något oklara, men den vanligaste versionen är att Ed och han är ute och bekämpar en brand nära gården. Under släckningsarbetet märker den då 38-åriga Ed att Henry är borta och larmar brandkåren. När de kommer dit visar Ed upp Henrys döda kropp. Han har inga brännskador på kroppen och dödsorsaken fastslås vara en hjärtinfarkt, möjligen i kombination med rökskador. Kort efter Henrys död drabbas mamma Augusta av en svår stroke och blir nästan helt invalidiserad. Nu är hon helt beroende av sonen Ed, som ordnar mat, hjälper henne lägga sig på kvällen och bär henne runt i huset. Augusta är sträng och påpekar ofta att hon tycker sonen är misslyckad och kommer hamna i helvetet. 1945 får hon ännu en svår stroke och dör. Efter det är Ed helt ensam på gården. Han brallar nu igen mammans rum och gör dem till ett slags museum eller vördnadsplats i hennes ära. Enligt det Gin berättar i förhör med polis och psykiatriker börjar han plundra gravar cirka 18 månader efter moderns död. Precis som i mordet på Bernice Warden menar Gin att han är som i en dimma när han gör det. Gin berättar att han åker till traktens kyrkogårdar runt 40 gånger totalt, men genomför bara gravplundringar 9 gånger. De andra gångerna lyckas han ta sig ur dimman han beskriver och åker hem. Han berättar att han tror sig kunna återuppliva döda människor. Målet med gravplundringarna är att hämta tillbaka sin mamma. Korsetten och byxbenen han sitter av människohud är ett försök till att återskapa henne och kliva in i hennes kropp. Men vid något tillfälle under 50-talet känner han att det inte räcker att plundra gravar. Det är då han mördar krogägaren Mary Hogan och 3 år senare Bernice Warden. Båda kvinnorna har snarlik kropp och liknar hans döda mamma. En psykiatriker bedömer att Gins mord har flera syften rent psykologiskt. Dels vill Gin ha mer material till sin huddräkt. Men utöver det djupa beroende Gin känner efter sin döda mamma anser psykiatrikerna att han samtidigt hatar henne. Därför innebär Gins mord på Mary och Bernice att han får njutning av att förgöra sin mammas avbild, samtidigt som han kommer närmare sitt mål att på något sätt återuppliva henne. Ed Gein genomgår flera förhör med lögndetektor. Idag betraktas tekniken som opålitlig i de flesta länder, men på 1950-talet läggs större vikt vid såna här förhör. Och allt Gein berättar styrks av lögndetektorn. Alltså att han inte mördat fler kvinnor än Mary Hogan och Bernice Warden. Och hans gravplundringar började runt 1,5 år efter mammans död. Det verkar alltså som att polis och åklagare har gott om bevis. Han erkänner självmorden på 2 kvinnor och fynden på hans gård gör att flera fall av brott mot griftefriden kan läggas till åtalet. Men när fallet ska gå till domstol finns 2 stora problem. Det ena är att Gin bedöms vara allvarligt psykiskt störd. Flera psykiatriker diagnostiserar honom med schizofreni. Det är också möjligt att han lider av en svår psykos. Det andra problemet är att Gin bara erkänner sina brott efter att sheriffen misshandlar honom i häktet. Det innebär att hans erkännande är framtvingat under våld och kan inte användas i rätten. Inför rättegången på våren 1958 finns alltså risken att Gin inte kommer fängslas för sina brott. Gin blir formellt åtalad redan den 21 november 1957. Alltså bara 5 dagar efter hans brott upptäckts. Hans försvar hävdar att han är oskyldig på grund av sinnessjukdom, som det kallas på den här tiden. Den 6 januari 1958 går en domare igenom fallet inför rättegången. Han bedömer att Gin inte kan ställas inför rätta på grund av sitt allvarliga psykiska tillstånd. Rättegången skjuts upp på obestämd tid och Gin skickas till Wisconsins psykiatriska sjukhus i väntan på rättegång. Det dröjer tills 1968, 11 år efter att hans brott uppdagas, innan en domare anser att Gin är frisk nog att ställas inför rätta. I en kort rättegång som hålls utan jury döms Gin skyldig till mordet på Bernice Warden. Han åtalas inte för mordet på Mary Hogan av oklara anledningar. Men när straffet ska utdömas förklaras Gin oskyldig på grund av svår psykisk störning. Därefter skickas han tillbaka till rättspsykiatrisk vård. Ed Gin dör på rättspsyk 1984 när han är 77 år gammal. Vid det här laget är han en av USA:s mest ökända mördare. Och hans brott är ett av de mest studerade i landets historia. Redan veckorna efter att han grips börjar journalister och nyfikna besökare leta sig till Plainfield. Många vill se gården där de hemska fynden gjordes och där det påstås att Gin ibland dansade ensam, iklädd sin huddräkt. Ett möjligt tecken på vad Plainfields invånare tycker om mördaren kommer redan den 20 mars 1958. Då börjar det brinna på Ed Gins gård, drygt en mil utanför stan. Elden sprider sig snabbt i det gamla trähuset och slukar hela byggnaden. Ingen försöker släcka branden. Brandkåren tar ovanligt lång tid på sig att komma fram och påstår att de råkat köra fel flera gånger. För utomstående verkar det som att varken Plainfields invånare eller brandkåren var intresserade av att huset skulle stå kvar. Och kanske är det inte så konstigt. Chefen för den lilla brandkåren som tog emot larmet den här kvällen är ingen annan än Frank Warden. Samma man som upptäckte blodspåren i järnaffären och förlorade sin mamma. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är skrivet av Carl Häger. Klippning och ljuddesign, Jonas Lindskov. Redaktör, Alex Häger. Exekutiv producent, Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av